Du vet mycket väl att Vänsterpartiet vill ha en professionell kriminalvård.
Okej, men är det ja eller nej på halvtidsfrigivning?
Vi vill att personer som kommer ut från anstalter ska kunna komma in i samhället igen. Men ditt parti...
Det är jättegulliga ord, men är det ja eller nej?
Är intresserad av det?
Ja, att samtala är inte lätt och så där kan det låta i en politisk debatt i radio eller tv. Ganska oresonligt. Vad är det som händer när vi möter människor med åsikter som går på tvärs mot våra egna? Åsikter som vi uppfattar som naiva eller kanske till och med idiotiska. Vanligast är väl att vi håller oss till information som bekräftar de uppfattningar vi redan har. Desto mer sällsynt är det att vi lyssnar på argument som går mot vår egen världsbild. På så vis göder vi filterbubblor och polarisering. Kanske skapas också ett ganska ängsligt samtalsklimat. Men var hittar vi tålamodet och motivationen till att studera och bemöta våra motståndares bästa argument? Och varför ska vi överhuvudtaget bry oss om att göra det? Om detta handlar filosofiska rummet idag. Kring bordet har vi Melina Tsappos som är filosof, poddaren Navid Modiri som driver podden Hur kan vi? Och som kallar sig för samtalsaktivist, kanske till och med extremist. Och så har vi Anders Sigrell som är professor i retorik. Välkomna alla tre.
Tack så mycket.
Ja, men ni hörde det korta klippet från en debatt mellan en moderat och en vänsterpartist, mest för att vi ska få någon komma igång liksom. Men tycker du, Melina, finns det något problem med det offentliga samtalet idag?
Det offentliga samtalet? Mm. Egentligen gör jag väl det. Jag tror samtal mellan människor har fungerat som det nästan alltid har gjort. Men med det offentliga tror jag att det finns så mycket som har tillförts nu med tanke på att vi har ett nytt medium, internet, som spelar in i det. Och det gör att vi kanske inte alltid lyssnar på varandra som vi ska. Som vi hörde i det här exemplet, han sa svara ja eller nej, svara ja eller nej. Istället för att lyssna på vad hon försökte säga, istället för att möta henne. Och det tror jag att, nu var detta kanske en debatt, men i övrigt i samtal så tror jag att det framkommer också. Så det skulle jag nog säga.
Tror du att vi har varit bättre på att lyssna i någon annan tid när det inte fanns internet?
Jag tror vi kanske funderade mer på vad andra sa och att vi, genom att vi lyssnade då. För att nu, i och med att internet, på gott och ont, internet är ju så otroligt bra för att det har gjort att vi får tillgång till kunskap så otroligt mycket mer och snabbare och lättare. Vi behöver inte springa iväg till biblioteket. Men det gör också att vi stoppar människor i fack, i kategorier, mycket snabbare. Och att vi kan bemöta de argumenten istället för att lyssna och liksom reflektera över det. Så det tror jag. Mm.
Säger Melina Tsappos. Och Anders Sigrell då, retoriker. Hur reflekterar du kring det offentliga samtalet utifrån den här som vi precis hörde debattinlägget?
Ja, debatt är ju då lite grann speciellt. Debatt, slår man upp debatt i Nationalens uppblivning så står det offentligt meningsutbyte i styrande församlingar vanligen utan att någon ändrar sig. Mm. Och då kan man undra varför man har debatt om ingen ändrar sig. Och det är ju då för att debatten finns ju inte för de som debatterar, utan debatten finns för att tydliggöra skillnaden, för att underlätta ett ställningstagande för mottagarna. Mm. Charlotte Jörgensen har försökt lansera ordet trialog för att fånga debattens kommunikationsmönster. Och de får ju inte, om Hanif där hade sagt, ah, okej, du har rätt. Då hade han misslyckats med sin uppgift. Han är inte där för att tala för sin uppgift.
Jag ska bara säga att, det var Linda Westerlund Snäcker, vänsterpartist, som vi hörde i debatten, det korta inslaget mot Hanif Bali.
Ja. Han är där för att synliggöra en speciell åsikt. Och då måste han synliggöra. Och skillnaden måste bli tydlig. Annars kan ju inte vi, annars underlättar inte ett ställningstagande för åskådarna. Mm. Men rent generellt så är det här med lyssnandet det centrala. Jag tror inte säker på att vi har blivit så väldigt mycket sämre på att lyssna. Och att just lyssna är ju någonting som måste träna. Och nu ska jag säga...
Säg det nu, säg det.
Jag säger det nu på en gång. Retorikens mest grundläggande teoretiska axiom eller utgångspunkt är att vi väljer språk. Och vi väljer hur vi ska kommunicera. Vi väljer hur vi ska kommunicera både som vad vi ska säga. Jag kan säga... Ja, vad jag vill. Och vad jag ska skriva. Men vi väljer också vad vi ska läsa och vad vi ska höra.
Mm. Vi ska försöka definiera det här också tydligt. Vad är som är skillnaden mellan ett samtal och en debatt och så vidare. Men Navid, vad tänker du om det här politiska offentliga på pågående samtalet? Är det något problem med det som det ser ut nu?
Jag ser inte samtalsklimatet som problematiskt. Däremot så ser jag det som explosivt kaotiskt. Och det är precis som Elina var inne på. Det är mycket tack vare en ny kommunikationsteknologi som vi kallar för internet. Som har egentligen, som kommunikationsfilosofen Marshall McLuhan var inne på innan han dog 1980. Han hann ju tyvärr inte uppleva två saker som han var väldigt sugen på att prova, och det var ju internet som upplevelse och en psykedelisk upplevelse, och han missade dog tyvärr innan han hann prova båda de här två som han var djupt fascinerad av. Men han pratade ju om att vi kommer snart att innovera och skapa en global by. Och den här globala byn är ju internet, så att vi har ju liksom, vad är det nu? Hur många bor på den här lilla planeten? 10 miljarder?
Något sånt.
Ja. Så vi har 10 miljarder nya grannar. Inte kompisar. Grannar. Och det som är så spännande, Jonathan Lundberg skriver det här i sin bok också, Från världskrig till nätkrig, som jag håller på att läsa just nu. Att grannar är ju inte samma sak som kompisar. Utan det är människor som du behöver leva tillsammans med. Men du behöver inte nödvändigtvis gilla dem. Grannar skvallrar, de snackar skit om det. Det kan vara rätt stökigt. Och plötsligt så har du en massa människor som har blivit ihopkopplad med, och så synliggörs skav och friktion och konflikter. Mm. Det har alltid funnits där egentligen, ingenting nytt förutom att vi har blivit sammankopplade.
Och blivit många, många fler som vi ska förhålla oss till.
Många, många fler, och det här behöver vi lära oss. Mm. Och jag vill bara säga det också, bygga vidare på det som Anders var inne på. Det är ju en debatt, precis som Melina var inne på. Det är så här, det ska gå rappt. Det är inte en slump att Hanif Bali är stor på Twitter. Det är samma rappa format. Men det är ett sätt att prata på. Mm. Alltså det är ett sätt att kommunicera på. Och det är inte fel i sig, men vi har flera vägar att gå.
Men då undrar jag, utan att värdera, Anders, du har liksom definierat på ett ganska fiffigt sätt vad en debatt är. Alltså man står fast vid sin åsikt, stenhårt. Mm. Men vad är egentligen ett samtal? Utan att säga att om det är bra eller dåligt, vad är ett samtal för någonting?
Ett samtal, det är ju, jag skulle skilja det lite från debatt och diskussion också, även om det är båda två innefattas i ett samtal. Men ett samtal skulle vara någonting som är ett utbyte med en annan person, där man överför en idé eller en tanke, där man kan analysera någonting, förstå någonting bättre, överför information helt enkelt mellan två människor. Eller fler.
Men och som bygger mycket på lyssnande då?
Som bygger då på lyssnande, för att man ska kunna etablera det här gemensamma så att man förstår. För vi brukar kalla att språket är, eller orden, språket som är arbiträrt egentligen, det är signaler. Men för att vi ska förstå dem så måste vi ha någon slags gemensam konceptuell grund att stå på. Så att vi måste ha format det med så mycket mer än bara orden som sägs.
Mm. Ja. Mm. Och jag måste bara fråga Anders, om vi försöker då, jag frågar dig samma sak, vad är ett samtal för någonting?
Jag börjar mitt svar och utifrån en språkvetenskaplig infallsvinkel. Vi kan ju höra, statsministern talade igår. Jaha, sa han något? Vårt språk har fångat skillnaden mellan att ha en aktivitet som är inriktad på själva aktiviteten eller som har en aktivitet som är inriktad på ett resultat. Mellan, det är skillnad mellan transitiva och intransitiva verb som antingen kan ta eller inte kan ta objekt. Man säger något, men man talar som fokuserar själva handlingen. Och man kan göra ett bord, men man kan inte göra ett samtal som är själva handlingen. Att det är inte objektet, resultatet som är viktiga i ett samtal, utan det är själva handlingen som är i fokus. Och det här finns inte bara för tala, säga, också lyssna, höra. Jag hör någonting, jag lyssnar, men jag hör inget. Alltså, är det själva lyssnandet i sig eller är det objektet vad jag hör? Och den här skillnaden är inte oviktig när vi ska tala om det goda samtalet och vad det innebär att lyssna och hur man tränar sig på att lyssna.
Jag gillar ju bilder och de här bilderna hjälper mig att förstå verkligheten. Och när jag tänker på samtal så tänker jag att jag har en möjlig verktygslåda. I den här verktygslådan så har jag en hammare. Och hammaren för mig representerar debatten. Det är ett kraftfullt verktyg. Jag ska slå in en spik och så ska jag slå in en spik till och så ska jag slå in ytterligare en spik. Och där kan min tavla hänga. Det är debatten för mig. Det är ett kraftfullt, explosivt verktyg. Och sen så har du diskussionen som är en skruvmejsel. Och den här skruvmejseln använder du för att skruva isär din klockradio, för att se de olika beståndsdelarna, för att se hur de hänger ihop. Du ser de olika delarna och förstår hur de relaterar till varandra för att förstå en större helhet. Det är diskussionen. Det är dialogen. Ja. Om vi ska kalla det goda samtalet för dialogen, så skulle jag säga att dialogen är ett stetoskop. Och stetoskopet är till för att jag ska kunna lyssna djupt. Inte bara lyssna aktivt, utan lyssna djupt. Och bli påmind om att den jag pratar med är som jag, det är en människa. Exakt, det är det jag vill höra.
Precis, ja, om jag får lägga till det också. Det är ju så mycket mer än bara öronen och munnen som vi talar med. Utan det är ju också gester, det är hela energin som vi förmedlar till varandra. Och det är ju så mycket mer som gör en dialog till en dialog.
Vilka fina metaforer. De där tar jag direkt och stoppar i min kopia. Också, vi ska inte... Orden har ju också en historia och berättar alltid en historia. Etymologin är inte ointressant. Ordet dialog, det är inte latinets di. Det är inte två, utan det är grekiskans dia som betyder genom. Så ordagrant och logos, från det ordet har vi fått... logik. Men vi har också fått ordet lexikon via lexeme. Och lexikon är en uppräkning utav språk. Så logos betyder både språk och tanke. Och hur språk och tanke hänger ihop. Första meningen i Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Nya testamentet skrivet på grekiska. I grundtexten står det i begynnelsen var logos. Så vad dialog betyder ordagrant är, genom språket når man tanken.
Där har vi en fin definition av dialog, verkligen. Ja. Ja.
Om man får bara lägga till, det var ju precis det som Sokrates höll på med. Det är därför man säger det är Sokrates metod, att han använde dialogen. Att det var en metod för att nå fram till någonting djupare som man kunde hitta.
Då vill jag protestera. Eftersom Sokrates ändrade sig aldrig. Han hade alltid rätt. Och han kallar ju sin teknik för förlossningskonst. Hans mamma var barnmorska. Så han förlöste de han debatterade med. Och han ändrade sig alltid. Utan han hade rätt från början. Och det här är den stora viktiga poängen. När det gäller samtalsklimat och lyssnande. Och det är att vi måste vara beredda att ändra på oss. Och Platons främsta kritikargument mot retoriken är att retoriken försöker göra det svagaste argumentet till det starkaste och det starkaste till det svagaste. Och det låter ju bestickande, men precis så är det. För om vi inte försöker göra det svagaste till det starkaste och vice versa har vi bestämt i förväg. Och varför vi måste försöka göra det svagaste till det starkaste är för att vi har alla ändrat oss.
Men det är på oss.
Ja, fast Anders, jag tror det enda som han inte ändrade på var att han sa att han inte vet någonting. Att det är det enda han kunde vara säker på. Det är det enda som gjorde att han var överlägsen retorikerna. För att han hade den ödmjukheten när han gick in i samtal. Så att mer än så skulle jag nog inte säga att han inte ändrade sig. För det framgår ju inte, han ställde ju frågor. Det var ju hans metod som han gjorde för att få människor att tänka om hur de tänkte. Att reflektera och kritiskt tänka på förutfattade meningar som man har. Ja, så jag skulle... Nej, jag håller inte med dig där, Anders.
Nej, där har vi lite olika. Och här, det blir jättespännande, för det blir också filosofen och kritoriken här igen. Platon bevisade för de här stackarna att de hade fel, de stackars retorikerna. Vi har ändrat oss, eller hur? Lars, Navid, Melina, visst har ni ändrat er?
Du menar någonsin?
Någon gång i livet.
Någon gång. Ja. Jo, det händer. Ja. Ständigt.
Och, ja, också i frågor där ni var säkra på att ni inte skulle ändra er.
Ja, stämmer. Ja.
Vilket visar att vi kan finnas anledning att försöka göra det svagaste argumentet till det starkaste. Och det starkaste till det svagaste. För det kan visa sig att det till synes starkaste egentligen är svagt. Och poängen med det här är att vi inte får bestämma i förväg vilket som är rätt.
Men menar du att ett svagt argument kan vara det sanna eller det riktiga?
Ja, det kan visa sig att det till synes svaga argumentet vid upptäckelse. Och pomfrit, det där, det stämmer ju. Så där är det så man ska göra.
Du lyssnar på Sveriges Radio Peter Filosofiska rummet som handlar om konsten att bemöta motståndarens bästa argument och det goda samtalet. Vi hör Anders Sigrell, retoriker, precis. Melina Tsapos, teoretisk filosof, och Navid Modiri som är poddare och driver podden Hur kan vi?
Jag ville bara bygga på det Anders sa, just det här om att det finns ju just nu i, som en del eller ingrediens i vårt samtalsklimat, så finns det ju ett fenomen av vulgärtolkningar eller fultolkningar av varandra. Där det till och med kan vara så att vi tar ett starkt argument och gör det svagt, eller till och med klistrar på argument och epitet på människor vi inte tycker om, som inte tillhör vår grupp. Och jag tror att när man hör det eller ser det utifrån så kan det låta och verka osympatiskt. Men jag tror att för att förstå det så måste man titta igen på det här att vi har börjat en retribalisering av samhället. Alltså det är väldigt viktigt för oss.
Tillbaka till lilla stammen menar du?
Ja, eller? Precis. Eller den här stora stammen, den globala byn, där måste vi positionera vilka vi tillhör, vilken grupp vi tillhör. Och då är det lättare att göra det genom att ta spjärn mot en annan person eller en annan grupp och vulgärtolka den gruppen.
Ja, det är för att ta tillbaka det till det jag sa tidigare om just vad internet har bidragit med. Det finns ju forskning som har visat också att det finns en bok som heter People vs. Tech. Där man pratar precis som att internet, på grund av att det är så här stort och många åsikter som spelar roll, och att man inte har en genuinitet längre i samtalet, gör att man, killing democracy säger de, och att man får någon slags intellektuell arrogans i samtalet där man liksom vet allting före. Och det är ju det som skapar lite problem i dagens samtalsklimat, tror jag. Just de här, man sätter ju varandra i...
Vad menar du med den intellektuella arrogansen? Är det förhållande till vad Navid tycker, eller så att säga, mot din partner?
Att man redan har bestämt sig och vet liksom vad... Du vet, om du säger att du vill inte vaccinera dig, men då är du en flat earther också och tror att jorden är platt. Och hela paketet som det kommer med. För det är så det är på internet. Att man liksom sätts in, man måste liksom välja sida på något sätt.
Men på vilket sätt dödar det demokratin?
Därför att man lyssnar inte längre. Det handlar inte om oss människor längre att ha ett samtal, utan det handlar om att det blir mer som en debatt istället för ett samtal. Mm. För att man kan redan, man vill ha argument istället. Man bygger på sina argument. Och att det blir mer den retoriska istället för sanningssökande.
Du har helt rätt där, tror jag. Och det här är någonting som man måste träna. Nästa vecka ska vi på en retorikkurs, ska vi ha debatter. Och det är kontroversiella ämnen som studenterna ska debattera. Men de får inte reda på om de ska vara för eller emot. Mm. Utan det är när de går upp och så singlar vi slant. Du och du är för, du och du är emot. Eller du är för och du är emot. Så de måste förbereda sig för att argumentera på det starkaste sättet för båda sidorna. Och det har hänt flera gånger att studenter har kommit fram efteråt. Du Anders, jag var helt säker på att jag tyckte så här. Men eftersom jag var tvungen att förbereda mig för att inte bara hitta motargument och bemöta, utan att på riktigt försöka argumentera också för andra sidan. Så nu är jag inte lika säker på...
Så det här, absolut, det här... och det är ju någonting som är väldigt nyttigt, att man liksom får lov att säga någonting från andra sidan. Och jag tror det är någonting som Navid jobbar med så otroligt bra också, just att man bjuder in till samtal med alla möjliga olika uppfattningar som människor har i samhället, och att man har det samtalet. Men jag tror någonstans så måste man också ha en värdering av att vissa, eller en förståelse eller en tro i alla fall, om att vissa argument eller åsikter är bättre än andra. Inte för evigt och inte för alltid, men just idag i den världen vi lever i. Alla åsikter är inte lika värda. För att kunna ha ett gott samtal, tror jag, för att det ska komma någon vart. Liksom.
Navid, i din podd har du talat med hundratals människor, och en del av dem är ganska... De finns inte i mainstream-samtalen precis, för de har lite åsikter som sticker ut åt olika håll. Det kan vara dömda brottslingar, det kan vara folk på politiska extremkanter och sådär. Finns det något samtal som du, någon riktigt bra diskussion du har haft där det har hänt någonting med dig?
Jag menar, jag har gjort den här podden i 4 år nu. Jag satt och åt lunch med en kompis tidigare och vi pratade lite om det, och han har varit med på den här resan från början. Och han kunde ju spegla mig väldigt mycket längs med vägen och säga det, att men du är ju inte samma person som när du startade den här podden. Och varje samtal jag har, det här är ju liksom 2 eller 3 timmars samtal plus en massa live-event. De här samtalen förändrar ju mig såklart, och jag förändrar mina tankar och åsikter. Samtidigt så finns det ju vissa grundvärderingar i mig som har varit intakta och blivit ännu starkare under den här resans gång. Jag blir ju, då blir jag sådär känslomässigt triggad, och det tycker jag om. Jag lägger märke till det jag lägger märke till och så ser jag att, oh shit, nu triggades jag igång av det här samtalet. Och där finns ju någon slags tillväxtpotential också som
människa. Viktiga är känslorna, emotionerna i samtalet? Vi har snackat om argument och argumentation, men nu nämner du känslorna också.
Ja, men alltså politik är känslor.
Ja.
Jag tror mycket mer än bara politik. Jag tror allting vi gör, alla trosuppfattningar vi har är egentligen otroligt grundade i känslor. Mm. Och det är därför ofta, om vi ska gå in på lite kanske om just att använda fakta. Folk blir ju så otroligt chockade när de säger, varför tar de, det finns ju ett begrepp som heter faktaresistens till och med. För man förstår inte varför de inte tar till sig fakta. Och just fokusen på det, jag tror varför man är överraskad, det är för att man underskattar känslornas roll, emotionernas roll i ett samtal och i hur vi kommer till att tro de saker vi tror på.
Jag tror också verkligen på känslan. Retorikens kanske främsta bidrag till vår teoretiska kommunikationsförståelse, det är triaden etos, logos, patos. Att alla tre måste vara med för att vi ska bli övertygade. Och det här är också någonting som måste tränas. Vi hade förra veckan hade vi en rolig övning med några studenter där de då skulle hålla ett tal, framför ett tal som någon annan person skulle kunna hållit i en känslomässig situation. Mm. Och den här personen skulle vara så långt ifrån dem själva som möjligt. Och då är det en träning i att inte bara lyssna på vilka åsikter en annan människa kan ha, utan också en träning att känna vilka känslor som är förknippade med en sån åsiktsposition. Och det är ganska skrämmande hur vi efteråt i diskussionen att flera som sa att de plötsligt kunde de ha en förståelse för hur folk kunde bli radikaliserade och flytta, bli IS-soldater och att man kunde... Och det här är en förutsättning. Mm. Och förutsättningen är också, för vill vi nå fram till någon annan person? Vill vi nå fram och kunna dela en tanke, en gemenskap, så måste vi visa att vi är beredda att lyssna på dem.
Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och Filosofiska rummet, konsten att bemöta motståndarens bästa argument. Anders Sigrell, retoriker, var det som vi hörde här. Det handlar om hur vi kan försöka hantera vårt inbyggda bekräftelsejäv och vår confirmation bias och den vanan att söka information och nyheter i linje med de åsikter vi redan har. Vi har också med oss Melina Tsappos som är teoretisk filosof och Navid Modiri, poddare. Men då undrar jag, hur skapar vi det här goda samtalet? Och ni har gett oss olika teasers och trevar. Vad säger Melina?
Jag tror egentligen Navid borde svara på detta först, för att jag tror han är så otroligt duktig på detta, att man skapar en inbjudande miljö. Men förutom det så tror jag också att det är så otroligt viktigt att våga utmana, för att annars så blir det ju inte ett samtal som faktiskt förtydligar någonting, som faktiskt ger en någonting som man kan gå iväg med. Om man bara lyssnar, om man bara liksom tillåter alla argument att finnas utan att man utmanar dem, utan att man ifrågasätter. Så ja, det tror jag. Jag tror båda de komponenterna behövs. Just att man ställer sig på en gemensam grund och välkomna till det. Och som ni nämnde innan också, att man liksom tolkar välvilligt argumenten, men också utmanar.
Det är inte bara att lyssna är viktigt, men du måste också bjuda motstånd.
Precis, eller och ställa rätt frågor tillbaka.
Nej, men Anders gjorde ju en skillnad tidigare på att höra och på att lyssna. Och på samma sätt så tror jag att det finns en skillnad på att veta och att förstå. Jag menar, vi kan prata otroligt mycket och länge i hela det här programmet. Vi kan prata om faktaresistens och vi kan prata om filterbubblor och vi kan prata om flat earth och vi kan prata om väldigt många av de här fenomenen som sker. Samtidigt så finns det ju en poäng, ett värde i att lyssna på en annan människa för att försöka förstå. Alltså förstå deras existentiella GPS-koordinater. Och när du väl gör det, jag tror att det är det du beskriver som att ha gemensam grund. Gemensam betyder inte att vi står på samma kulle, utan att jag förstår vilken kulle du står på.
Precis. Mm.
Och när jag väl förstår dig och förstår var du kommer ifrån, men då kan vi också börja prata på ett annat sätt. Jag spelade in ett samtal med Lena Andersson och så pratade vi om det här horribla mordet i Frankrike när det var en lärare som blev halshuggen av en elev. Och Lena, som är en otroligt smart och intellektuell och påläst person, hon satt och sa i det här samtalet: jag förstår inte hur han kunde göra det här mot den här läraren. Jag förstår inte. Så sa jag, men hur kan du inte förstå det? Ja, men jag förstår inte. Jag bara, nej, Men det är för att du behöver kliva ut ur dig. Du kan inte förstå det. För att förstå det så behöver du kliva ner i den här pojkens skor och utifrån honom, utifrån hans liv, inte ursäkta, inte säga att det här på något sätt är rimligt eller okej. Men för att kunna förstå honom så behöver du kanske släppa vetandet ett tag och kliva in i ett annat slags lyssnande.
Det låter precis som den här övningen, retorikövningen, etopoeia, karaktäriseringen, när man ska träna på att försöka känna vilka känslor det är som finns i en annan åsiktsposition. Det är den ska jag absolut föreslå. Och sen till Melina, det här med att man också måste ge motargument. Lite roligt är att lyssnare har inte varit särskilt beforskat som aktivitet inom retoriken. Men det finns lite grann. Plutarkos skrev runt år 0 en text med just konsten att lyssna, med den titeln. Och i den så gör han jämförelsen, när vi dina snygga metaforer och jämförelser. Plutarkos gör jämförelsen med ett bollspel. Mm. I ett bollspel så måste man finnas en som kan kasta, men det måste också finnas en som tar emot. Och, men på samma sätt som det finns en som tar emot så måste det finnas någon som kastar. Mm. Precis som Melina säger. Om vi inte ger motargument så får vi inte heller höra någonting.
Men det svåra för många av oss i många situationer är ju att kliva upp på den där kullen och se vad som finns på den andra, eller hur du uttryckte det. Att liksom försöka vilja lyssna och vilja bemöta motståndares argument på bästa möjliga sätt. Mm. Det vanliga är ju det som du beskrev inledningsvis, Melina, att man slutar lyssna. De är idioter, de är flat earther eller de är någonting annat som jag inte gillar. Alltså avfärdar man dem. Och hur når dit och att vilja, som du säger, förstå den här killen som dödar sin lärare, inte acceptera eller urskulda, men det är ju en process.
Jo, men det, man måste lyssna bakom hela tiden också. Det är så många lager, argumenten sitter ihop med ideologi eller trosuppfattning. Trosuppfattning och ideologi hänger ihop med världsbild. Det handlar om vilken grupp du tillhör. Alltså det här är djup. Existentiella, livsavgörande frågor. Det handlar inte bara om huruvida någon har rätt eller fel i en fråga, utan om jag släpper mina argument för att lyssna på dig och kanske till och med släpper min trosuppfattning och min ideologi, jag kanske till och med behöver komma bort från min kulle och gå och ställa mig på din kulle med dig.
Fast det är där
för
jag
att kunna
skulle
se
säga
världen
att
utifrån
går.
Dina ögon.
Där går gränsen för Melina.
Där går gränsen, tror jag. Alltså jag tror det måste finnas någon slags gräns. För att hur mycket jag än tror på, ni vet, Mills on Liberty, att en sanning inte ens, det blir en död dogma om den inte blir beprövad. Fiercely, fully and freely. Så det tror jag absolut att det är liksom någonting man behöver göra. Men det kan inte heller bli, det måste ju fortfarande finnas någon slags sanning då som man utgår ifrån. Och man kan inte möta vem som helst där de står. Utan ibland gäller det att bara komma ihåg vad man själv tror är rätt också. Och varför man tror det. Och jag tror att det låter lite som att Navid, vad du säger, att man måste nästan glömma bort sitt eget och sin egen sanning för att kunna nå fram till en person. Och det tror jag inte.
Jag tror... Så här, jag tror du behöver sluta vara rädd för att du ska tappa bort din egen sanning bara för att du gör ett litet fältbesök hos den andra.
Okej, okay, det håller jag med. Det kan jag stå bakom också. Men du kan inte, jag tror inte du kan möta den i allt den säger på det sättet. Att, just att man inte får glömma bort det. Man ska inte vara rädd.
Det beror på vad du menar med möta.
Gå över till kullen.
Och det beror på vad du menar med gå över till kullen också. Jo. För att när jag säger gå över till kullen eller möta, så menar jag att ställa mig där för att förstå personen. Inte för att adaptera eller kopiera eller bli som den personen.
Finns det fortfarande olika... Liksom, det finns en sanning där det finns argument som är mer eller mindre bra. Du ger inte grönt kort bara för att ha klivit upp på den andra personens kulle.
Nej, bara för att du pratar med en person betyder inte att du tycker samma som den. Bara för att du lyssnar på en person betyder inte att du blir den personen. Jag har pratat med sexarbetare, jag har inte sålt sex.
Men tror du att man glömmer bort det här som Sokrates gjorde så fint? Att han liksom grävde lite mer, kunde ställa rätt typer av frågor för att få fram vad som är fel hos den personen som tänker. Om man är så nära och så öppen och villig att höra allting som den här sexförbrytaren eller vad det nu är för en person, vad den tror på. När man är där och ska möta och lyssna på den personen, finns det någon fara? Har det någonsin hänt det?
Om den sokratiska metoden går ut på att du ska ställa rätt typ av frågor till en person för att avslöja den personens fel, så är det inte det jag gör. Utan jag försöker, när jag kliver upp på den här kullen så försöker jag temporärt tömma tömma mig och faktiskt lyssna på och förstå den personen. Inte för att hitta felen, utan för att förstå.
Här vill retoriken komma in, tror jag.
Ja, här vill jag komma in så du bara visslar om det. Börja med att säga så här, att huvudskälet till att lyssna är också för att det är en förutsättning för att kunna nå fram och påverka en annan. Och det här som Navid säger om, det blir väldigt intressant om man tar dialogen Gorgias, en retorikteoretiker samtidigt med Platon, som Platon då just avslöjar, ställer frågor till. Och i tredje delen av den dialogen så är det inte Gorgias som svarar, utan det är Kallikles. För att Gorgias har blivit så sur så han har gått därifrån. Gorgias ändrade sig inte, utan han blev så sur på när Sokrates avslöjade honom med ganska intrikata frågor som inte är helt snygga i alla stycken, tycker jag. Platon lyckas bevisa att han hade fel och satte skamkudde på honom. Och det är inte det vi vill. Och ett typexempel är ju alla de här som skulle ta debatten mot skinnhuvudena på 80-talet och bevisa hur fel skinnhuvudena hade. Mm. Och har man upptäckt nu efteråt att det var helt fel sätt, för de blev ännu hårdare nazister. Istället för att försöka lyssna och försöka förstå dem. Mm. Det är en förutsättning för att kunna nå fram att lyssna och förstå. Och så bara säga att det här med sanning, jag är inte så förtjust i ordet sanning, för att det har ett drag av singulär exklusivitet över sig. Även om vi intellektuellt kan veta att det kan finnas många olika sanningar, hör vi att någonting är sant så slutar vi kolla efter alternativ.
Det kan du ge dig rätt i, Anders. Jag tänker mig att det finns bra och dåliga argument. Och Melina, du är, om jag förstår det rätt, lite skeptisk till detta att prata med alla, gå med på...
Nej, jag bara menar att den här öppenheten måste finnas på båda håll. Det är inte bara jag som ska lyssna, utan den andra personen måste också vara villig att lyssna och förstå att man kanske... Alltså, poängen med ett samtal är ju att man ska kunna förstå att man inte alltid har rätt, tror jag, ibland, om man är tillräckligt öppen. Men det går åt båda hållen. Och om man förlorar det på något sätt, utan det är bara jag som är fullständigt öppen för någons idéer och åsikter, och den inte presenterar samma för mig, då blir det liksom en obalans, och då kanske man bara ger utrymme för massa knasiga åsikter.
En lite rolig historia. Jag var inbjuden till Miljöpartiet valupptakt, och ämnet jag har fått att tala över var hur ta debatten med högerpopulismen. Det var den rubrik jag hade fått att tala över. Och jag talade bara om betydelsen av att lyssna. Och från början var de jätteskeptiska, innan de till slut förstod att om jag vill att högerpopulister ska lyssna på mig, så måste jag lyssna på dem. Ja. Annars kommer de inte lyssna på mig.
Anders, du sätter ju orden i mun på mig, fast på ett trevligt sätt. Det är ju precis det jag tror har varit hela intentionen med det här poddbygget, hur mycket kritik och drev vi än har hamnat i, så har ju linjen varit att lyssna för att
förstå.
Vi får
berätta det för de lyssnare som inte känner till det. Det står samtalsextremist med stora bokstäver på din hoodie-tröja.
Men du har ju fått... jag ska skicka en till dig sen, Anders, till Melina också.
Du har ju fått kritik för att du har pratat länge och väl med högerextremister, eller hur man ska uttrycka det, med människor som har kallats för förintelseförnekare i den allmänna debatten, där du har liksom tragglat runt deras argument och bjudit motstånd. Men du har ändå bjudit in folk som anses otäcka i många ögon. Ja, ska man tala med vem som helst?
Jag har ingen åsikt om vad andra ska göra. Jag talar med vem som helst. Och det är jag väldigt noggrann med att säga också, så att det inte blir predikande, för att jag predikar ingenting, utan det här är ju någonting som jag tror är värdefullt att göra. Som ett sätt att kommunicera på.
Ser du några risker med det?
Absolut, det finns det ju med allt nytt du skapar. Om du inte har tagit en risk, så är du fortfarande inuti din bekvämlighetszon, och där händer det inte så mycket. Men jag vill bara säga det också, att intentionen med de samtalen som vi har i Hur kan vi, är att förstå. Att lyssna för att förstå den andra. Och precis som i en debatt så är det ju en trialog det här. Jag sitter och lyssnar på en annan person på ett annorlunda sätt. Jag lyssnar för att förstå den personen. Det kommer göra att den som lyssnar på vårt samtal uppfattar den här personen på på ett annat sätt och det tillför ett värde, ett nytt perspektiv. Och sen kan det också finnas ett metaplan av det, och det är det vi har sett nu efter 4 år. Det är folk som hör av sig hela tiden. Jag pratade med min rasistiska farbror på julmiddagen, jag pratade med min veganska kusin på liksom en lunch, och nu kan vi, jag har verktyg nu för att lyssna utan att döma. Det betyder inte att jag själv saknar åsikter.
Får jag bara snabbt säga att det är sant, men jag tror att det finns en skillnad mellan att försöka förstå en person, för att försöka förstå en person under ett samtal är en väldigt stor uppgift. Jag tror det är eller vad jag tror att man försöker göra i en samtal är att förstå en åsikt eller en trosuppfattning som man samtalar om, för att försöka förstå hela personen varenda gång man pratar med någon. Jag tror inte det är så vi gör varje dag i våra dagliga samtal och när vi utbyter åsikter.
Men så som Navid beskriver sin metod här, att tala med alla, även de som kan uppfattas som extremister på något sätt. Du forskar ju om konspirationsteorier. Menar du att man ska ge sig in i debatt även med lyssnande samtal med en konspirationsteoretiker?
Nej, det är det jag tror är ett problem. Att vi ser en konspirationsteoretiker som ett fenomen istället för att bemöta en trosuppfattning som den har. Till exempel att jorden är platt eller vad det nu kan vara som en konspiration som den här personen tror på. Jag behöver inte veta allting om livshistorien och allting om den personen, utan vi ska kunna ha ett samtal om bara den ena saken, om det ämnet. Det tror jag.
Att hur övertygar man en konspirationsteoretiker? Går det?
Det beror på vad du menar med konspirationsteoretiker. Enligt mig så är vi de flesta konspirationsteoretiker.
Eller så här, får jag ställa en annan fråga. Varför ska du övertyga en konspirationsteoretiker?
Nej, jag säger inte att du ska övertyga.
Det var jag som undrade.
Ja, jag sa inte.
Nej, men jag ställer det som en genuint nyfiken fråga.
Jag tror man ska kolla på vad det är man diskuterar, själva ämnet.
Och det är bra att man vaccinerar sig till exempel.
Jag tror det är kontext. Ja. Jag tror inte det per definition alltid är bra att vaccinera sig. Jag vet inte. Jag tror inte det. Jag tror inte det är en ultimat sanning. Utan man ska kunna diskutera den frågan utifrån situationen, utifrån vad... Och det är där lyssnandet kommer in.
Just sakfrågan,
ja. Ja, precis. Mm.
Jag skulle vilja säga där, Navid, du får låta så himla snällt och vackert och fint när du pratar.
Det är långt ifrån.
Ja, ja. Men jag vill gå ett steg till. Jag vill bli ännu mer extrem där. Jag vill hävda att det är 3 stycken skäl till att vi måste träna på att lyssna och lyssna. Det första är ett etiskt, moraliskt skäl. När vi öppnar munnen eller trycker på tangenterna förväntar vi oss att våra mottagare lyssnar. När vi argumenterar så vädjer vi till våra mottagares förnuft att de ska bedöma kvaliteten på våra argument. Och de reglerna vi tycker andra bör följa, de reglerna bör vi själva följa. Ett etiskt, moraliskt skäl. Sen ett kommunikationseffektivt skäl som jag redan har nämnt här, att vill vi att någon annan ska lyssna på oss, så måste vi lyssna på dem. Men sen finns det också det här heuristiska, kunskapsmässiga skälet. Än hur rätt vi har, så kan det finnas andra, ännu bättre förhållningssätt där ute. Och det kan gälla på alla områden. Än hur rätt vi har, kan det finnas bättre förhållningssätt där ute. Och om vi inte lyssnar, så har vi stängt dörren för det. Och jorden skulle fortfarande vara platt.
Och jag vill också säga det just när det kommer till vissa grupper. Jag är inte alls lika påläst som du, men jag är fascinerad av konspirationsteoretiska kluster. Och när det kommer till just Flat Earth, så är det inte bara en fråga om fakta. Det är en fråga om tillhörighet, det är en fråga om isolering, det är en fråga om en grupp människor som har hittat varandra tack vare internet och som nu kan gå samman och hitta någon form av flock. Och det gör de genom att trolla oss. För att deras känsla, många av dem, är ju ett slags anti-etablissemang, och inte bara på en politisk nivå utan på en psykosocial nivå. De känner inte att de finns i samma verklighet som vi. De känner inte att de hör hemma här.
Därför att de tror att det är en konspiration att jorden är rund, för det känns ju som att den är platt.
Ja, precis. Ja. Nej, men från början var det ett skämt. Ja. Från början var det en trollning, tror jag, på Reddit. Och sen har det kommit till människor som har dragit det här så långt att det känns som en sanning eller verklighet för dem. Men det finns många intervjuer där man har suttit och pratat med de här personerna och de säger, nej, det tror jag inte på riktigt, men det är så jävla nice när ni blir arga.
Jo, men precis, det här kommer man ju tillbaka till, att det är ju inte alltid fakta, att kasta fakta på varandra som spelar roll i ett samtal, utan det är det emotionella, det är så mycket mer att man liksom möter varandra i samtalet för att få fram de här sakerna. Ja, men nu pratar vi fortfarande om sakämnet i sig, om just den här trosuppfattningen och vad som kommer med det. Jag tror att öppna upp för att försöka fullständigt förstå en person utan att ha någon egen stark... Okej, nu har du redan bekräftat att liksom, det har du, att man, för du är ju modig när du går in i samtalen, som fortfarande behåller din egen dina trosuppfattningar och vad du tror på.
Nej, jag känner mig aldrig modig. Jag känner mig konstant nyfiken. Alltså, jag är som snarare radikalt nyfiken på att förstå hur en människa kommer fram till en trosuppfattning, ideologi och sen åsiktspaket för att skydda det. Jag vill på riktigt förstå var den personen kommer ifrån.
En lite kul grej där. Ordspråk är ju en... Vi tror ju allihopa på att med referenser och fakta och citat och såna här saker. Och ordspråk är en pregnant formulering av en samlad livserfarenhet. Och ett ordspråk är: talar silver, tiga är guld. Som retorikprofessor störde jag mig från början lite grann på det ordspråket. Men har nu förstått att det handlar ju om lyssnandet. Och en annan lite grann rolig sak, Latinskolan i Malmö. Har ni sett devisen där?
Jag har fått min grundutbildning där.
Mm. Vad står det på skolan?
I guldbokstäver så står det: Herrens fruktan är vishetens begynnelse.
Ja, ja. Och det, jag har gått förbi det där och sett det där och tänkt på det där är ju lite konstigt. Tills det slår mig att gudsfruktan är ju ödmjukhet. Att inte vara tvärsäker, utan att visa ödmjukhet. Och det är det som är vishetens begynnelse. När vi vågar visa oss ödmjuka, att det kan vara på annat sätt. Aristoteles bestämde retorikens domän som det som kan vara på annat sätt. Och accepterar vi att det kan vara på annat sätt, då är vi också beredda att lyssna.
Så ödmjukhet har ni nämnt, lyssnande har ni nämnt, viljan att försöka förstå. Men det bygger på att motparten också går med på ungefär samma överenskommelse.
Behöver inte vara så.
Nej.
Jag är lite inne på Anders spår där. Börja med dig själv. Det kanske är ett väldigt så, liksom, slaget om gott och ont sker ju inte utanför dig. Det är ju liksom en ständig, det är ett ständigt förfinande inuti dig själv varje dag. Skulle jag gå runt och predika för andra människor vad de ska göra utan att göra det själv, så är jag ju bara en charlatan.
Men du måste också bjuda motstånd och säga emot, annars händer ingenting.
Ja, när det, alltså, det gäller även där att lyssna in tillfället för att göra det.
Ja, man Melina. Måste kasta en boll så att de kan fånga den.
Fast den bästa insikten är ju när man liksom inser någonting själv. Och jag tror när man kan hjälpa någon att inse någonting själv, att arbeta igenom någonting och reflektera över någonting själv, är det ju den bästa lärdomen. Så att missa den chansen eller det tillfället när man har en dialog med någon som man uppenbarligen hör att den tänker inkonsekvent, det måste ju finnas argument eller åsikter som är bättre eller mer sanna än andra.
Så länge
även om
du,
det finns ultimat,
absolut,
ultimat
så länge sanning. Du gör det på ett utmanande sätt, för att ibland så tenderar det där till att bli fostrande. Och jag tror att där måste vi liksom vara försiktiga med att så här, mitt arbete handlar inte om att hjälpa dig att formulera dina insikter, utan att föra mig själv i det samtalet, och sen får du ta ansvar för dina insikter och dina perspektiv.
Men som sagt, om du utgår ifrån det, så har du ju inte bjudit någonting tillbaka, så att den andra personen också kan få reflektera och tänka över någonting.
Så att utmana, ja, absolut. Yeah. Jag säger ja på den.
Men det imperativet från Navid Modiri och Melina Tsapos, en teoretisk filosof Melina och en poddare Navid Modiri, avslutar vi detta filosofiska rummet om att bemöta motståndarens bästa argument och hitta fram till det eventuellt goda samtalet. Stort tack till er och till retorikern Anders Sigrell. Tekniker idag var Mattias Miselli och producenten för filosofiska rummet i Malmö heter Thomas Lunderqvist. Researchen gjordes av Paulina Witte. Kommentera gärna det du har hört idag. Vi är väldigt mottagliga för synpunkter. filosofiskarummet@sr.se är mailadressen, eller skriv på vår Facebook-sida. Jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.